Då säger vi varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Det är måndag den 15 februari. Jag heter Henrik Eriksson, sitter här i studion med Filip DiGiorgio. Vi trodde att vi skulle sitta här tillsammans med Marcus Birro, men han har blivit sjuk. Otur.
Tyvärr så har det blivit så, ja.
Men han kommer garanterat tillbaka i veckan, förhoppningsvis så snart som möjligt.
Kan vi säga så här, corona, den klassiska gamla kräksjukan har fått.
Ja, kanske.
Kanske.
Vi får se. Vi vill ändå börja med det absolut mest, lite i moll, det mest tragiska som har hänt i sen sist, och det är ju att Ekvalls fru Hanna har gått bort. Och Birro skrev ju en väldigt, väldigt fin text om det här. Alla tankar, all kärlek till Ekvall med familj, såklart. Han var ju här nyligen i podden och berättade om det. Vill ni gå in och läsa Birros text så tycker jag att ni ska göra det. Och ja, är det ju bottenlöst tragiskt. Beklaga sorgen, vi skickar alla våra tankar till er.
Verkligen, alla tankar går till Patrik Ekvall och hans familj, och det är ju otroligt beklagligt och sorgligt och tragiskt på alla sätt och vis. Så vi får tillsammans, hela fotbollsfamiljen och fotbollssverige, ta kamper för framtiden.
Vi gick härifrån i fredags, och då tänkte jag inte att så här, jag skulle sitta en fredagkväll i 6 timmar och snacka fotboll med alla möjliga personer. Det händer numera på Clubhouse, om man säger så. Och det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Men i pandemitider när man inte får träffas, då verkar ju det här vara en plattform som är jäkligt härlig. Det började med att jag gick härifrån och hoppade in i ett rum. På vägen till Systembolaget så hoppade jag in i ett rum där Josip Ladan satt och snackade ner Malmö-Mjällby tillsammans med Mjällbypoddens Douglas Nordenbelt. Mjällby hade ju tydligen vunnit med 2-0.
Så var det.
Marco Johansson hade återigen tabbats lite på en frispark. Även fast det var en fin frispark från Löken, så tog han 2 steg åt ena hållet, eller 1,5, och sen nådde han inte bollen. Men det slutade och landade i ett 6 timmar långt snack. Jag var ju hemma själv, ska jag säga, i fredagskväll. Det var därför det blev så långt. Högt och lågt om allsvensk fotboll. Det var vi då, andra journalister från kvällstidningarna, Discovery sportchef Martin Nashing, tidigare scoutchefen i Helsingborg Adil Kisil, Wilbacher Thomas var inne och härjade ett tag. Oskar Månsson satt i Norge med ett glas rödvin och pratade om Elfsborg AIK som gick, tror jag då. Svanemar var inne ett tag. Domare Mohamed Al-Hakim kom in och fick snacka domarfrågor. Halmstads målvakt Malcolm Nilsson Sägqvist, han var in och ut under de här 6 timmarna och satt och surra om allt från rivaliteten mot Falkenberg och Varberg, samtidigt som tidigare Valbergsspelaren Falkenbergsspelaren Johannes Wall satt och lyssnade. Mixen där var verkligen allting. Så vi kommer säkert köra det här igen. Så inföljer på Clubhouse om ni vill.
Inte så, riktigt om du frågar mig. Men
jag var
inne och tittade för att ge ett scoutande öga till vad som faktiskt hände på Clubhouse, och såg att det där var igång. Men det här tycker jag, det du drar igenom nu, det är ju bara att du förklarar också hela svagheten, tycker jag, med Clubhouse. För ingen kan ju återhandshöra något från Al-Hakim. Jag kan inte få höra vad Månsson gjorde i Norge. Jag kan inte höra vad de tyckte om olika grejer, utan det händer ju bara där och då. Det är ju storheten på ett sätt och sen nackdelen åt andra. Så att det här blir ju som en enda stor teaser till alla. Det här hade ni kunnat lyssna på, för det är helt omöjligt att i efterhand lyssna på.
Ja, precis. Man måste verkligen vara där och följa. Vi kommer vara ännu tydligare om
sen vi. Sen tycker jag att vi har plattformen redan här i podden. Så skulle vi göra en riktigt härlig, rolig samtal, så skulle vi ju kunna bjuda in 5-6 personer samtidigt och ha ett helt öppet samtal om allsvenskan, med en domare, med en journalist, med en målvakt, med en, lite allt var det finns där ute i fotbollssverige. Så skulle vi kunna göra ett eget klubbhus här klubbhussamtal.
Sen var ju Disco inne ett tag också. Han var inne fram och tillbaka. Först var, han inne och surra. Och sen såg han att han hade skrivit en text sen på kvällen att Nikola Djurdjic hade brutit sitt kontrakt i Kina. Då fattade jag varför han drog därifrån. Men sen efteråt så läste jag att han hade då plockat upp att Adil Kizil avslöjade att man bland annat då köpte Anthony van den Hurk för mellan en halv miljon och en miljon. Att han för det första inte var första valet utan han var andra valet när Kizil hade suttit och scoutat. Jag hörde till mig, ja. Och att prislappen lär ligga någonstans runt 10 miljoner på Hurken, men att det kommer ju inte de få. Sen pratar någon om Anthony som spelare och sånt där. Det var jävligt nördigt och initierat. Och otroligt kul. Så kul också att det här rummet vi skapade nådde kvällstidningarna, så att säga. Något som också snackades om väldigt mycket, det var ju en del journalister, kvällstidningsjournalister, förutom Josip då, Jonathan Larsson och några andra. Göteborgare som pratade mycket, mycket blåvitt. Och under kvällen så kom ju också nyheter då om att Georgi Karashvili lämnar Göteborg och är klar för Ferencvaros. Och där kan man väl säga att summan, om det stämmer, någonstans mellan 3-4 miljoner, det snackades om att det kunde varit högre också, för att släppa Karashvili till ungerska storklubben Ferencvaros som ändå gick vidare till Champions League, är alldeles för låg, tycker jag.
Ja, det är ju 15 matcher förra säsongen. 2 mål, ständig. Han var väl i princip skadad eller skadedrabbad över hela säsongen. Man kanske inte kan kräma ut mer. Man är trots allt, han är inte bättre än sin senaste säsong någonstans som 24-åring. Men det är klart att han har en höjd som är väldigt, väldigt hög. Vad ska man hoppas på då? Ska man hoppas på liksom 68 miljoner kanske? Och det hade väl varit så här, ja, det är rimligt. Coronaår, Göteborg sitter lite trassligt till. Det var ju en av de delarna jag faktiskt hörde där inne. Och då var det väl Göteborgs ledsnad över hur många svarta hål det finns och pengar som bara försvinner. Men jag tror inte... Jag tror inte, jag började tänka på det igår också kring Kacaniklic 7,5 miljon. Ja, okej. Okay. Ja, men då kanske inte Karashvili är värd mer än 4-5 miljoner.
Man får ändå tänka på att han 2018 när han slog igenom så gjorde han 9 mål, 4 ass. 2019 gjorde han 7 mål, 8 ass och sen så mycket skador då 2020. Så jag tycker ändå att han håller en höjd och det finns ju en anledning absolut till att Ferencvaros plockar upp honom. Sen så fattar jag allt det där andra om att...
Vad ska Göteborg säga att, nej liksom?
Nej, men att man måste ha in pengar, man måste få bort en tung lön, säkerligen också. Men att när man snackar om ersättare och att man jobbar på det, att det snackas om också då att man slutförhandlar med Simon Tern som... var på väg ner till bulgariska Botev Plovdiv men som tackade nej till slut på grund av familjeskäl. Att han helt enkelt inte vill åka ner dit. Och det känns som att, jag vet inte om det är en rak ersättare direkt. För Simon Tern är ju ingen ytteranfallare som Karashvili sågs som.
Det är två grejer jag tänker här. En... Får ge Mats Gren lite att han var borta i Georgien och plockade en helt okänd Georgi Karashvili från,
ja, vad snyggt.
Från en fotbollsmarknad som då inte var stor överhuvudtaget. Och sen blir ju nästa tanke kring Simon Tern är att är det centrala mittfältare som det här laget söker? Nu är Simon Tern en väldigt, väldigt duktig sådan och nästan till tvåvägs ibland känns som han är en väldigt kreativ offensiv. Man kan också stänga ner och ligga rätt också i defensiven. Men jag hade ju hoppats för Göteborgs skull att de skulle gå en tyngre upp och då kanske just en ytter kreativ spelaren som gör det där oväntat när det kanske krävs, gör sin gubbe och liknande. Men de kanske helt enkelt känner att fan, en Simon Tern under 3 säsonger i Göteborg, det kan verkligen vara någonting. Får väl se om det helt enkelt blir så. var Simon Thern landar någonstans. Hade du velat haft den i Djurgården?
Ja, det är en superspelare. Sen så har Djurgården väldigt många mittfältare just nu.
Göteborg också, tänkte jag.
Ja, men jag tror att Djurgården har ännu större bredd där än vad Göteborg har just nu. Så att, jag tror jag hade nog inte tagit honom just nu. Däremot så har man ju sen tidigare i Blåvitt värvat Norlin som är en offensiv spelare. Och han kan säkert också spela från en kant. Det tror jag inte är några bekymmer för honom. I Blåvitt så har man ju också lovande anfallaren Alfons Nygaard som...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hoppas bli uppflyttad till seniortruppen. Han är bara 18 år, har redan fått spela lite A-lagsmatcher och kan jaga ut kontrakt. För han har verkligen lärlingskontrakt eller A-lagskontrakt. Så får vi se vad det landar i.
Det känns väl som att han ändå har visat framfötterna tillräckligt mycket, men får han så mycket speltid där fram ändå kommer ju sitta på bänk. Men lovande att de har så mycket folk som kommer underifrån i Göteborg, det är ju tacksamt.
Den stora oron i Göteborg, det handlar ju om försvaret och framförallt ytterbackarna, liksom bristen på ytterbackar. Att man släppte Emil Holm, om man återigen går tillbaka till Clubhouse-diskussionen där då, med BB-podd. Våra BB-poddvänner var ju bland annat otroligt irriterade på att man släppte Emil Holm. Att skada sig Yellow eller Kelly så finns det inte många ersättare. Ja visst, vi har sett att den gode Sebastian Eriksson har gått in och vikariat på en vänsterback, men på högerbacken går Yellow sönder. Ja, vem ska man slänga in där? Det var man väldigt irriterad på, att man bara skeppade iväg Emil Holm. Men fast han ville gå, så det handlar om att respektera kontrakt också, tycker man.
Det är den chansningen man får göra med en bantad trupp när lönekostnaderna ska ner och man ska få ner antalet spelare, så blir det ju den där chansningen och avvägningen. Lika mycket som det blir en avvägning att ha för många spelare, hur håller man folk varma, motiverade och liknande. Ska man börja kolla på utlåningar istället och sådär. Men Göteborg, som du säger, på backsidan så är det ju än så länge lite, lever de lite farligt. En skada på en mittback är också förödande för dem, tycker jag.
Verkligen. Någon som gör succé just nu i alla fall är ju Kalle Johansson. De har inte släppt in mål med honom på planen ännu, så det är ju varit
klart de inte har.
En riktig träff. Och det man får ge den gode Pontus Fadnerud också är att han har verkligen rensat i truppen. De tunga löneposterna med Kalle Siro, Dagrasa och så vidare. Där har man gjort det bra. Och man är väldigt, väldigt nöjd i Göteborgsläget, vad det verkar.
På tal om gamla Göteborgsbackar så såg jag snabbt i morse när jag åkte in här att Karl Starfelt hade förlängt sitt kontrakt i Rubin Kazan. Lyckad i Ryssland.
Verkligen. Ligger säkert nära en EM-trupp också, om det inte blir ordning på skadorna i den svenska backlinjen.
Så känns det.
Tar oss till Norrköping där Vi förra veckan satt och delvis kollade på highlights från Hammarby-matchen. Där det var en bra första halvlek ändå.
Och från Norrköping tycker jag.
Ja, verkligen. Där Norling också blev intervjuad. Du hittade ju guld som du la ut på vår Instagram där.
Like-raket.
Ja.
Norling är en like-raket.
Men samtidigt så... så gäller det ju att, säger Norling, att hitta spets och konkurrens i laget. Man var ju nära Adama Fofana, men där har man ju redan två wingbacks då sen tidigare, i Telo och Egson Binako. Sen har ju inte de kanske varit den riktigt de vill ha, och därför har man scoutat Fofana. Men när Norling kom in och såg att det är på mittbackspositionen vi behöver ha folk, så värmar man både Victor Agardius och Marco Lund framför Fofana. Så det känns som att
han mer stabilitet och karaktär.
Ja, han behövde fler bra mittbackar för en vänsterback.
Så får han ju en vänsterbacks backup i Agardius som kan gå ut och spela vänsterback om det skulle krävas.
Verkligen. Sen är ju han kanske inte lika tydlig wing och har samma offensiv som de
andra. Nej, det har han inte. Men när det tryter så,
ja,
så är han i alla fall vänsterfotad och kan spela vänsterback.
Ja. Så vi får se om det blir någon Fofana i Norrköping eller inte. Vi vet att Jocke Persson har sagt att han var inställd på att lämna. Och det stöker ju till det. Rejält. I Norrköping så har man ju också förlängt med den 20-åriga mittbacken Theodor Rask. Känns som att det blir superettan, eller vad säger jag? Division 1.
Sylvia. Du ska till och med säga ettan norra.
Ettan
så
norra.
Inte ettan norra supportrarna blir arga på oss, de som gillar den ligan.
Men Division 1 räcker för mig.
Det samarbete med Sylvia verkar ju onekligen funka för Norrköping. Så att de har ju ett fint samarbete, att de kan flytta spelare däremellan och att de har kommit den vägen flera stycken. Så Theodor Rask blir ju spännande. Nu kommer inte han vara start i år, men det är alltid kul när man tror på lokala talanger för framtiden.
Verkligen så. Nu till helgen så börjar ju också allvaret lite. Det blir mer, i och med att Svenska Cupen kommer, så kommer vi se fler tydliga startelver. Det tycker jag ska bli väldigt roligt att se. Följa Norrköping.
Om vågar man alla hålla kvar vid sina nya formationer?
Ja, vilka får starta i laget? För att det är, Samuel Adegbenro till exempel, han utnyttjas väl just nu som spets snarare, kanske som en ytteranfallare som det snackades mycket om när han kom. Givetvis beror det på skador och att Totte Nyman inte är tillräckligt frisk än så länge. Men att Norrköping är bra fortfarande, det tycker jag inte, det är inget snack om. Även fast det har varit liksom kris i Paris i den där klubben, så har de någonting.
De har åtminstone Norling att luta sig mot.
Ja, och väldigt många bra spelare som är kvar från förra året. Sen kanske inte riktigt samma stabilitet bakåt.
Absolut. Sen kommer de ha ett ganska öppet sommarfönster igen, tror jag. Alltså det tar några fönster att bygga nytt lag. De ska genomgå hela förändringarna på styrelsemöten och liknande. Sen kommer stabiliteten tuffa på där så småningom. Men man ska ju inte någonstans räkna bort ett Norrköping för att det blåser i styrelserummen.
Vi tar oss till AIK, som där det senaste är handlar om Erik Karl och prislappen på honom. Enligt uppgifter till Daniel Kristoffersson på Expressen så handlar det om att man vill ha dryga 20 miljoner. Och det finns intressen från Klubb Brygge. Det har snackats om det tidigare, men nu har även New York Red Bulls gett sig in i matchen. Dock så är det ett skambud på 5 miljoner som har langats fram. Och det känns inte som att det kommer bli aktuellt.
Nej, åldern, hur moget han spelar och att man nästan match för match och liksom delar av säsongen ser att han tar kliv på kliv på kliv. Han ser inte ut att avstanna. Tycker inte att 20 miljoner är speciellt orimligt. Man får någonstans titta AIKs tabellplacering från i fjol, men rent historiskt och hur de har jobbat tidigare och hur de har sålt spelare ute i Europa och sådär, så hamnar man på lite högre siffror automatiskt av det. Tycker Erik Karl att de kan få dryga 20, det tror jag. Och jag tror inte att det är en nackdel för honom att spela igång säsongen heller och fortsätta äga sin kant.
Så beror på vilken klubb det blir. Jämför med till exempel Djurgården när de säljer Felix Beijmo till VD Bremen för 30. Så är ju Karl en minst lika stor talang och minst lika bra som Beijmo, men inte bättre tycker jag, när han väl lämnar AIK i det skicket. Det kan ju bli det också, men en pandemi fotboll gör ju att priset kanske går ner lite.
Absolut, men är något Red Bullarna har så är det ju cash. Och ser de utvecklingspotentialen, kan flytta runt bland klubbar och dessutom ser att de får tillbaka en bra peng för honom, så kan de ju lägga 20 miljoner för att sen sälja för 80 och sådär. Ser de en bra affär i det, så kan ju de matcha prislappen utan problem.
Annars så, det mest spännande från AIK, det är ju fortfarande anfallsjakten såklart. Och där tar ju nu Bojan Radulovic steg för steg på
för
säsongen, verkligen. Mål igen mot Elfsborg, tre mål på två matcher nu. Firar riktigt hårt också varje gång. Och gör den här klassiska, pekar ner mot gräsmattan efter en mål. Jag ska vara här.
Det är han och Bullet i Sirius. Jag tror han har gjort 4 på 3 matcher eller något liknande. Det är de som öser framåt och visar att det är de som ska leda sina lag offensivt. Det blir spännande att se om Radulovic också kommer vara startman i AIK, eller om han efter en fin försäsong och eventuellt ett fint Svenska Cupen-spel får se sig passerad av en tung nyförvärv.
Ja, men verkligen. AIK annars var, det känns som att defensiven är satt, det känns som att mittfältet också är bra, det finns en bredd, men det är fortfarande framåt man jagar någonting som ska konkurrensutsätta Radulovic och Goitom, och kanske någonting från ytterpositionen också, en ytteranfallare.
Om jag inte helt ute och cyklar, jag har inte stenbra koll, så tror jag AIK som klubb fyller år idag. Jag tyckte mig snappa upp det någonstans.
Ja, idag eller igår eller vad det var. Jag såg det på vår Facebookgrupp. Så att, ja, grattis säger vi i så fall. 130 år tror jag att det är.
Där har vi det.
I Örebro så gjorde man också det officiellt klart med Andreas Skogard. Han bröt kontraktet med Heerenveen, 23-åringen som spelade 26 allsvenska matcher med Örebro förra säsongen. Växte fram som en riktigt bra spelare. Nu så gör man en permanent övergång. Jag tror att han skriver 2-årskontrakt med Örebro. Riktigt bra agerat,
ja, det trodde
av
jag
Axel Kjell.
Inte att Örebro som klubb hade i sig faktiskt. Och när man hörde honom i olika intervjuer och man läste artiklar med honom att han ska hem till Danmark, det ska funderas lite. Jag var väldigt, väldigt nöjd med säsongen, jag var nöjd med Örebro, men han var ju ändå från liksom hyllan Heerenveen. Och så tänkte man att en bra sväng i ÖSK kanske får snurr på att han hamnar i någon annan holländsk klubb eller liknande. Men det där tyckte jag var en underskattad spelare, lite av en mittbacksdoldis som man ser hela allsvenskan, men gjorde det väldigt, väldigt bra och var otroligt stark på hösten. Så att en Skogard som kommer vara tokordinarie är jättebra för Örebro att få in. Dessutom till se en försäljningspotential efter ett år för honom. Så att kul för Örebro att de kan knyta till sig en så pass bra spelare. Jag tror vi kommer prata än mer om Skogard i år.
Ja, ett 2-årskontrakt gör det ju svårare att liksom sälja honom riktigt, riktigt dyrt. Om man säljer honom efter den här säsongen, då får man ändå se det som att man fick 2 bra år med honom, tycker jag. Ett inlåningsår,
2 bra år och pengar.
Ja, ett inlåningsår, ett ordinarie år och sen iväg ytterligare. Och där har ju Axel Kjell pratat med oss och med andra mycket om att det är jäkligt viktigt. Det är också därför man förlänger med den lovande mittfältaren Dennis Kolander som bara är 18 år, som delvis under säsongen, nu på första säsongen, petat Nordin Garcic på mittfältet. Men hans kontrakt sträcker sig nu över säsongen 2023. Jag som såg Örebro spela fotboll i helgen i och med att de mötte Djurgården, kan ju säga att det är bra att Skogard är tillbaka. För herregud vad Örebro var dåliga i den matchen. Sen var Djurgården jättebra såklart. Det är alltid svårt det där, vilka är bra och vilka är dåliga. Men det var ta mig fan en slakt. Och Örebro behöver Skogard. Och någon Nahir Besara typ. Vi ser vem det blir.
Vem som kliver fram. Nahir Besara, 1 juli.
I Halmstad så har det också hänt grejer. Där så...
Jag trodde jag läste fel när jag såg att han var från Wolverhampton. Tyckte det var nice. Att en alltså en nykomling kan värva en Premier League-spelare. Nu har han ju brytit kontraktet, var klubblösen i augusti. Men i alla fall...
Du pratar om Phil Ofoso Aye.
Exakt.
Som är 29 år. Tysk försvarsspelare då. Som också har spelat för Hansa Rostock och Eintracht Braunschweig tror jag heter det.
Ja, undrar om han har lirat tillsammans med Totte Nyman. Det kanske han har i Braunschweig. Eller så spelade han där i ungdomsåren.
Jag tror till och med att han har spelat ihop med Baffo. För jag sa att Baffo la upp någonting.
Ja, det kan stämma. För han var också där. Men ja, skrivit ett ettårskontrakt över säsongen här. Har som sagt, som jag sa, inte spelat fotboll sedan i augusti. För han har varit klubblös. Men ansluter nu. Får vi se vad han kan göra i allsvenskan. Det där är alltid spännande att se. Men att han har en hög kapacitet och han har visat det på provspel nu för Halmstad, så är väl Haglund nöjd med att få in Phil.
Jag som pratade då med Malcolm, målvakten i Halmstad, Nilsson Sävqvist, för ni som inte vet det, snackade om just försvaret, hur bra är liksom Andreas Johansson och Josef Baffo. Han sa det, men det är de två. Sen var det väl Oliver Ekeroth förra året som var de bästa försvararna i hela serien, tycker han då. Och
det visar väl siffrorna också, att man alla får väl någonstans vara beredda att hålla med.
Ja, det var väldigt många nollor. Det var väl upp mot 20 nollor eller något sånt där som det försvaret höll. Och sen frågade jag ut lite om men hur bra är Halmstad egentligen? Och då lyfter han ju den här 99-kullen där Emil Tott Wikström och Jonathan Svedberg tillhör. Tidigare också Rasmus Paul Widsheim som gick till Rosenborg under säsongen. Men att det finns mycket talang i Halmstad och att det var tungt tapp med Svedberg som drog korsbandet. Sen att man har Simon Lundevall som en joker som fick spela här i helgen. Han sa det. Det är viktigt att både Lundevall och Al-Hassan Crespo Camara kommer igång och spela matcher. För att de har höjder som är väldigt viktiga för Halmstad.
Sen har de ju en fin stabilitet i Allansson på mitten.
Ja.
Och nu plockat in då i Svedbergs långtidsskada Amir Al-Amari från Jönköping Södra. Vilket var en spelare som jag ändå såg igenom det här allsvenska bruset som vi jobbar i. Och fick läsa och se, men ändå 9 mål och 7 assist på sina matcher i Superettan. Han spelade alla matcher för poplaget Jönköping Södra med Brännström i spetsen som så när, nej inte så när, de hade tungt mot Kalmar i kvalmötet. Men de hade kunnat blivit ett allsvenskt lag. Fint att snappa upp en 23-åring och sätta honom på mittfältet som en stand-in för Svedberg som ändå själv också kan ta kliv och bli såld och liknande. Så fin passningsspelare de får in.
Ja, verkligen. Och som du sa, målfarlig. Det snackades ju om större klubbar, med all respekt för Halmstad då. Men att de lyckas knyta till sig honom, det är riktigt bra, tycker jag. Och stort tack återigen för Malcolm för i fredags. Jag vet att han lyssnar. Så att ja, riktigt kul. Vi kommer att höra av oss längre fram här under säsongen också. Ska vi ta ett snack i podden, tycker jag. Vi tar oss till Degerfors, den andra nykomlingen. Och där vill jag ändå börja med, för de värvade ju Sadidi från Norrköping förra veckan. Saidi, förlåt. Och de värvade honom från Norrby, inte Norrköping. Och då frågar jag Kisil, för att Kisil har ju jävligt bra koll på Superettan. Han älskar ju att kolla video. Jag kan sitta och kolla video 8 timmar per dag. Så att han hade ju scoutat ut dem.
Komma ut också. Viktigt att komma ut.
Kisil, som också är hans egen personliga silly season. Han sa att det kanske blir klart med en allsvensk klubb här inom kort. Ja, han är i diskussioner. Men han hade ju stenkoll på Abdelraham Saidi då från Norrby, som gick till Degerfors, deras bästa spelare, men också en väldigt väldigt bra allsvensk eller en bra superettan spelare med 7 mål, 7 assist som Degerfors får. Och Degerfors är ju ja, men de är intressanta. Ändå offensivt starkt lag, och kan då Oliver Ekeroth i backlinjen fortsätta leda laget framåt och ta kliv även i allsvenskan, då, ja, men då de kan överraska, tror jag.
Ja, det är mycket nykomling, kommer gå bra i början, sen kommer den där gå på pumpen situationen över sommaren, och då måste det egna spelet fortfarande och tron och motivationen och allt det där hålla. Men de kommer ju onekligen bli utmanade, få hinder på vägen. Det är ju inget snack om saken. Kärvar offensiven, då är det inte mycket kvar för Degerfors. Så vi får helt enkelt se. Men man gillar nykomlingar som spelar sitt egna spel i alla fall.
Ja, verkligen så. En snackis i Degerfors har också varit i veckan att Marcus Astvall, som lämnade efter förra säsongen, nu talat ut om att han har ju haft två sektioner i Degerfors, 125 tävlingsmatcher totalt, att han har känt sig utfryst och bortblåst. Och det här säger han till Karlskoga tidning. Det är inte så konstigt, och det kan man väl ha med sig när man läser om Rasmus Bengtsson eller Kevin Walker eller Marcus
Gareth Bale.
Ja, att får man inte spela, ja, då känner man sig så här. Det är inte konstigt än så.
Nej, det är det enda man vill ju, ja, såklart. Sen är det lite olika mediehantering på den ilska man känner, vilket man förmodligen gör. Hur det kommer ut och hur det ter sig, och om man kan vara kvar i en klubb, eller om man kämpar sig tillbaka, eller om man ska visa de där jävlarna, eller liknande. Det är lite olika utgång i de där diskussionerna.
Vi tar oss till Djurgården, och där blev det ju officiellt att man värvar in Alexander Vasiutin, målvakten från den ryska storklubben Zenit Sankt Petersburg. Han lånas in över säsongen, men det finns också en option på att köpa loss honom om man vill. Det tyckte jag var det mest intressanta som kom ut från just den nyheten, för att det har ju pratats otroligt mycket om honom i väldigt många poddar. Men att man lyckas förhandla till sig en option på den här 25-åriga målvakten, som uppenbarligen har gjort det bra både i finska ligan där han blivit årets målvakt när han var utlånad till Lahti, men också i Sarpsborg, som ni vet, både i norska högsta ligan men också i Europa League mot Malmö och så vidare. Att han bara är 25 är också bra, en bra ålder att komma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
komma till tillbaka då till Norden och få antagligen första spaden, för det blir väl, han petar väl Vajo, ja, annars skulle han aldrig komma. Väl,
nej, det tror jag verkligen inte. Det, så är känslan.
Ja, Vajo skulle ju inte vara tredje målvakt i Zenit Sankt Petersburg.
Nej, och det är spännande tycker jag med sådana. Man lånar in med köpoption, har man diskuterat en eventuell siffra ungefär vad det skulle kosta innan, annars får han inte vara för bra. För då
nej, men
kanske
det måste väl vara en exakt siffra.
Ja, för att se. Men Bosse är nog väldigt nöjd i och med att han till och med plockade med sig klockan in på ett medlemsmöte. Då är man nöjd, annars presenteras det bara, ja, vi har köpt en målvakt liksom. Han känns som att han har gått med ett smile när man har pratat om Zenit-keepern.
Verkligen, det var första valet också på hans lista. Vi vet att alla klubbar jobbar listor, att så här, får vi inte den, ja, men då tar vi den. Lite som med då Anton van den Hurk, de hade honom på andra plats på listan. De fick inte första alternativet, de får honom, det gick bra ändå. Här så får man förstahandsvalet. Och det, jag kände att så här, ja, men det där är sista pusselbiten för Djurgårdens lagbygge inför den här säsongen. Tills uppgifterna kom om att Erik Berg kommer bryta kontraktet, lägga av med fotbollen, 32 år gammal. Det är
det helt klart?
Det är återigen Daniel Kristoffersson som skriver det, och att det blir officiellt här de kommande veckorna. Och jag tror inte att han skulle skriva det om inte han var helt hundra på det.
Ja, det har ju varit tidigare säsonger också, och tidigare sådana här delar av säsongen som det har pratats om det. Och höjden Erik Berg besitter när han är skadefri. Nu har han spelat 20 matcher kanske?
Han spelade 21 förra säsongen, 16 från start. 2019 spelade han bara 11. 2018 när han kom spelade han också bara 11. Men 2019 var ju ett betydligt jobbigare år skademässigt. Så det var väl därför man var orolig.
Men 40 matcher på tre säsonger då?
Ja.
Och det är klart att en Erik, skadefri Erik Berg hade inte spelat i Djurgården kanske. Den höjden har han ändå, den höjden har han visat.
Han ville ju dock det.
Ja, absolut. Men jag tänker fotbollsmässigt så är han ju jättebra. Och det är alltid tråkigt när man tvingas lägga av på grund av skador. Man inte kan bestämma själv över sitt karriärslut och liknande. Jag tycker Djurgården bör gå för en mittback. Det är svårt att hitta Bergs kvaliteter till en rimlig prislapp. Och det är väl frågan om vad Berg till slut kostade för Djurgården. Det var nog inte gratis, och han har inte haft en låg lön. Så att någon typ av komplement behövs in i en ung och lite skadedrabbad i form av Nyholm. Så ett namn behövs in, och otroligt tråkigt för Berg att han tvingas sluta.
Ja, Berg och sin sida också kommer ju gå miste om några miljoner säkert, med tanke på att han sitter på en hög lön. Djurgården får ju också loss en stor lönepost, och i sådana här pandemitider, det som man vet att klubbarna vill bli av med, det första de tänker på, det är ju lönen. För att det är det som kostar, så är det för alla företag. Jag tycker att man ska gå för ett rutinerat alternativ, och jag säger det nu, värvar man Niklas Gunnarsson, då är man garanterad topp tre.
Oj.
Ja.
Spännande tanke.
Bättre, nej men han är nu är vi jäv här, men han är bättre än någonsin. Han är mer motiverad än någonsin, tror jag, för att spela. Och han är en ålder där han fyller 30 år, va?
Och jag målade upp den gamla ungdomsliraren och MLS-killen Axel Sjöberg, men så hade han signat nytt. Det var ju trist.
Ja. Ja, men jag hade gärna sett Gunnarsson
men
där.
Men det är ju på ditt personliga plan.
Ja, men jag tycker att rent kvalitetsmässigt så är han en så pass bra spelare, och han är en fantastisk truppspelare med att han kan spela högerback också. Han kan inte bara spela mittback, och när han väl har spelat i Djurgården så vet vi ju det. Han gick ju in med ett Excel-ark till Öskan en gång i tiden och visade, titta här när jag spelar, då tar vi över 2 poäng varje match.
Det är inte Kevin Walker och liknande?
Nej, det var Gunnar. Men det är för mig Stämmer allting med det här, att Erik Berg slutar, så är det är sista viktiga pusselbiten.
Jag håller ju med om profilen, alltså närmare 30, känner både ligan, kanske känner Norden, stabiliteten, har kort akklimatationssträcka för att ta sig in i Stockholm och Djurgården som klubb. Där är ju någonting man bör leta efter.
Annars så känns truppen hyfsat komplett. Man bekräftar också att Peter McGregor är väldigt nära att skriva på den jamaikanska nian. Sen får vi ju se om och när han landar. Det snackas om ett lån där också med en köpoption. Mm. Han är bara 19 år. Sen så tydligt tråkigare är ju att...
På tal om att akklimatisera sig, menar du, med McGregor. Där kommer vi ta lite längre tid.
Ja. Nej, men till det tråkigare är ju att nyförvärvet från BP, Axel Wallenborg, skadade sig i en träningsmatch mot just BP. Och det är problem med axeln, den hoppar ur led, så den måste opereras. Så i Drive 3 TV, tror jag var, så snackas det om 4-6 månader han kommer borta. Och just nu så är ju Check också skadad. Knät, där man försöker få ordning på hans knä så att han inte ska gå en hel säsong där det gör ont för honom, så man har valt den linjen, han har inte spelat ännu. Men nyförvärvet Leo Kornik, som skulle vara på högersidan, har nu fått gå in på vänstersidan och sett otroligt bra ut i träningsmatcherna, och med Axlack von Witteri på högersidan, så jag tycker inte att det är, jag tycker inte att det är nedköp att inte Axel Wallenborg får spela där än, utan Kornik har varit betydligt bättre. Sen så tror jag att Check kommer få spela säkerligen. Men allting är på plats förutom en mittback. Och sen får vi se vad Bosse, om han har fler S i rockarmen. Därifrån till Malmö. Och ska vi ta Djurgårdskopplingen direkt, så skrev Daniel Kristoffersson också att Malmö försökte värva Djurgårdens skyttekung tidigare då, Mohamed Boja Toray, och att det ska finnas ett, kanske inte ömsesidigt intresse, men en öppning från Torays sida att flytta från Kina, då det har varit en stökig tid.
Det har varit
tid.
Ett turbulent år för de spelarna i den kinesiska ligan, onekligen.
Ja. Och Toray, 26 år, beprövad i allsvenskan flera gånger om, bra spelare för Malmö att värva.
Absolut.
Om man skulle landa där eller inte. Sen så har han ju väldigt starka kopplingar till Djurgården och en kärlek till klubben som han har visat väldigt tydligt. Så får vi se hur det skulle landa i så fall.
Fan vad han har signat direkt. Ja, han har varit kontraktslös, och alltså hade han brutit sitt kontrakt och velat tillbaka till Sverige, han hade förmodligen haft fler alternativ om det var så att han hade brutit sitt kontrakt, men känna att han ville tillbaka till Sverige och Malmö hade stickt dit ett kontrakt, så hade han signat direkt.
Anel Ahmed Hodzic verkar också nu vara bara detaljer från en flytt till Atalanta. Det är vår vän Josip Lalan som skriver det för Kvällsposten. Man är mer eller mindre överens nu om en övergång på 8 miljoner euro, vilket i dagsläget är 80,5 miljon kronor. Och då blir han tredje dyrast genom tiderna från allsvenskan, där Isak Alexander i förnamn och Zlatan Ibrahimovic ligger precis före.
Mm. Ja, det är ju, jag vill att det ska gå i lås av den anledningen att jag vill inte att hans liksom saga med det senaste året, för han var ju ett av de absolut största utropstecknena från säsongen 2020. Glidtacklingarna, personligheten, karaktären, karisman, går in och vinner guld, 21 år. Vi satt väl här och såg honom tidigare och var så här, funkar inte riktigt. Utlånad till Danmark och sen därifrån någonstans den här spikraka utvecklingskurvan. Och få pryda det med att bli allsvenskans tredje dyraste nyförvärv och landa i Serie A, Atalanta och Bosniens landslag och allt sådär. Fan vad fint. Fin försäljning om den går i lås. Sen får vi väl se Går han direkt? Kommer han spela fram till sommaren? När ansluter han? Kommer han ansluta i augusti? Som det pratas om efter EM-uppehåll och liknande. Så får vi se honom i Allsvenskan en stund till. Men det känns verkligen som att han har både huvudet och fotbollsspelet för att kunna göra ett avtryck i Atalanta och i Serie A.
Samtidigt så vill Daniel Andersson i en intervju med Sydsvenskan säga att han vill förlänga med Lasse Nilsson, Frans Brorsson och Pavle Vagic. Sen får man ju se, han förstår både Frans och Pavle Vagic, att man kanske vill vänta och se lite grann hur det går i en oerhört tuffa konkurrens.
Mm. Otroligt öppet av Daniel Andersson.
Ja.
Det är nästan trycka på utifrån alltså den här känslan att signa på nu. Jag har gått ut och pratat öppet om tre förlängningar.
Ja.
Och jag tror att den pennan han helst hoppas krita ner, det är ju Frans Brorsson. Även Vagic. Men fint att stärka upp det där försvaret. Det är tre bra spelare allihopa med olika delar i sin karriär. Där Nilsson är den äldre, stabila. Man känner att ja, men en, två säsonger till här för dig. Frans Brorsson ser utveckling, även han varit i Danmark. Där vill man ha ut en bra peng. Alternativt göra honom till Malmö kapten på längre sikt. Pavle Vagic, omskolad till mittback. Han har framtiden framför sig. Man vill förlänga upp, kanske låna ut, hitta lösningar. Det är kul att se Malmös strategi på försvarssidan.
I Malmö så snackas det också om vad som hände med Romain Gall, 26-åringen som kom till Malmö från Sundsvall efter en succéartad säsongsinledning där 2018. Sen så har det inte gått lika bra under den nya tränaren JDT, Jon Dahl Tomasson, som det gjorde med tidigare Rössler. Och nu så snackas det om att Örebro är nära att signa honom igen. Och Gall är ju en fin spelare när han får spela. Det har han ju visat i Allsvenskan.
Ja, och de letar ju onekligen spets. Nu har man Skogard som vi pratar om. Skönt känner man. Nu vill Axel Kjell hitta den offensiva kreativiteten. Hittar han det från en kant i Gall, ja då kan det ju bli en lösning. Frågan är om det blir lån igen eller om de lyckas då han har kontrakt till 2022. Så han har två år kvar från Malmö. Så vi får väl se. Men det är jobbigt att känna sig oönskad redan på en försäsong där alla ska få visa framfötterna.
Ja, han är en av, det är 25 spelare som fått speltid och Gall är inte en av dem.
Och då känner man sig väldigt åsidosatt.
Ja, det kommer nog komma en lösning där ganska snart. Han var ju också utlånad i Norge ett tag, va? Vålerenga har jag för mig.
Ja, han var i Stabæk, va?
Stabæk kanske va?
Men nej, det är ju en tydlig signal på att du kommer inte få speltid i Malmös A-lag i år.
Synd att det inte slog för honom. Det,
ja, absolut. Han har ju spets.
Ja, verkligen. Det var en spelare jag uppskattade väldigt mycket i Sundsvallstiden. Tomasson har ju också snackat lite om att han ser Christiansen som min Messi. Och att folk medvetet försöker skada honom. Och då fattar man ju kanske varför det brann till rejält mot Kalmar i den här träningsmatchen mot Gasten där han blev tacklad och sen ja, i princip måttade några slag mot Kalmar-spelaren.
Ja, där ska han ha rött kort direkt.
Ja, det blir
alltså, ja, alltså han ska ha rött och det där ska kollas på. Alltså det där är inte okej. Det brinner över. Eller det tippar
det
över,
ja.
Absolut. Men det är ett prov på huvudet. Det tippar över för många spelare ute i Europa också. Men ibland så ser man, det är ju alltså onödigt att vara för sig jämföra. Men jag tycker inte, Messi har ju den storheten att han har ju som i hockey soldater runt sig som tar det där gnälljobbet. Och han blir ju skyddad in i minsta lilla domslut. Det är väl Malmös och Jon Dahl Tomassons sätt att gå ut och agera mot allting och skydda honom helt enkelt.
Ja, i Malmö så pratas det också lite om Sebastian Onassi som i fjol var utlånad till Varberg. Han är ju bara 18 år, den här unga talangen. Efter sessionen där, han gjorde ju 6 inhopp i Allsvenskan fjol, så känns som att det här är ytterligare bara ett bevis på hur Malmö jobbar bra med sina unga talanger. en 18-åring som inte tar plats än så länge. Säkerligen kommer han hamna i en annan klubb. Hans kontrakt sträcker sig över det här året också. En utlåning. Vi får se vilka det kan vara till. Men han hyllar i alla fall hur säsongen i Varberg var mycket, väldigt lärorik. Och,
Det var ju tufft för att han slog in sig in där också, som du säger. Bara 6 inhopp blev ju inte ordinarie i Varberg heller. Jag fick inte spela så mycket som hade hoppats kanske. Så då får man lära sig att gå vidare som 18-åring. Han har många fotbollsår kvar.
Tar oss vidare till Hammarby där Billborn bekräftar att Kacaniklic och Fällman är på väg bort från klubben. Jag läste senast igår att Josef Bladan hade skrivit att han Kacaniklic ska göra sin läkarundersökning nu typ i dagarna här början på veckan och att han därefter presenteras. Men vad jag kunde se från träningsmatchen mot Norrköping i efterhand var ju att Akinamo, supertalangen, han kanske inte är liksom fullt på Kacaniklics nivå ännu, men han har ju en höjd i sitt spel som är väldigt, väldigt rolig att kolla på.
Ja, han är en underhållande spelare att titta på, och av alla Hammarby-representanter så säger alla att han är omöjlig att ta bollen ifrån. Väldigt låg tyngdpunkt och trygg, bolltrygg.
Kan jag säga det att vi snackade om hans hållning i den här gruppen då.
Gurra högt och lågt, det är det jag menar. Det är inte bara positivt med Clubhouse.
Gurra inviterar drog upp ankstjärten han hade. Den är ju rolig, måste man säga.
Nah.
Jo, det är den ju. Den gör ju att han kan ha den där låga tyngdpunkten. Ah.
Jag är inte riktigt där. Jag vill prata om hans fotbollsmässiga talang och varför han inte är ändå redo att ta kanske Niklits plats.
Ja, men kropps, det är ändå någonting. Det är ju liksom så här, det är ju hans spelstil. Så
jag kommer inte landa där, utan jag tycker att poängmässigt, jag förstår redan när Alexander Kacaniklic värvas att det kan se ut så här 2 år senare att man lämnar truppen för Krotska Hajduk Split. Det pratas om en summa kring 7,5 miljoner. Jag tycker det är en bra summa om den stämmer, men som vi drog igenom han med Josip Ladan, det är många poäng som faller bort, det är en otrolig höjd i en fotbollsspelare för allsvenska mått mätt, och han var en av de bästa 2019. Så att tråkigt för Hammarby, och Billborn tonar ju ner förväntningarna på Amo, som du är inne på, att han inte är riktigt där för att kliva in som ersättare rakt av. Så vi får väl se hur han formerar sitt tremannanfall, där jag tror att både Ludvigsson kommer få tid från en kant, och vi ska få in Akam och liknande. Men att Akin Amo kommer få speltid i år, det råder inga tvekan om efter den försäsongen han har gjort, och jag tror att det kommer svepa vidare i Svenska Cupen.
Hur känns det att nästan hela liksom trion nu då är borta, som var väldigt framgångsrik i Tankovic, Djurdjic, Kacaniklic?
Ja, jag har liksom släppt den pucken och försöker liksom titta framåt. Jag tycker såklart att det är tråkigt, och det var en anfallstrio som man verkligen trodde skulle ta Bayern till toppen och kunna hota och utmana om guldet på riktigt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men samma som Tankovic, som Kacaniklic, det är spelare som man vet uttalat ska komma och någonstans studsa tillbaka, och det är viktigt att man kan visa det för framtida nyförvärv av liknande karaktär, att det så är också är fallet. Och jag har siktet inställt på Selmani i år, så att jag hoppas att vi har fyllt de där luckorna. Och jag blir ju skrämd när jag ser att någon typ av minimal Nikola Djurdjic-dörr öppnas. när Jesper Jansson säger att han i alla fall försökt nå honom. Sen pratar han om att de har haft en dialog hela tiden under hans tid i Kina på ett personligt plan. För att Nikola Jurdić då, 34-åringen, har brutit sitt kinesiska kontrakt med Chengdu Better City FC. Det är ett långt namn. Men jag ser inte platsen för Jurdić i laget. Jag tycker med värvningen av Astrid Selmani är det, har man sökt karaktär, man har sökt frontman, man har sökt pressspel, och man har sökt ett jäkla huvud. Sen har man Akam, Ludvigsson, Amo, yngre förmågor, man tappar kanske Niklic absolut. Ska man spela ett 4-3-3, hur ska man formera det med Nikola Jurdić? Nej, för mig så tycker jag att det är, du har gjort ditt i Hammarby, du tjatade dig bort, du fick en bad boy-stämpel när du drog. Jag tror inte att det är rätt person att plocka in för Hammarby i det här läget, så jag hoppas inte att han får ett kontrakt, även om att, ja, ett ettårskontrakt för Nikola Jurdić är inte dåligt. Nej, för mig personligen så tack men nej tack, du har gjort ditt i Hammarby, känner jag kring Nikola Jurdić.
Han har ju ett förflutet i Malmö och Helsingborg också. Jag är ändå lite sugen på att se honom i Malmö, ska jag säga. Även fast de letar en anfallare som kanske inte riktigt är med åldersmässigt och allt. I och med att han är 34 så är det ju inte kanske helt rätt för Malmö. Men det hade varit kul. Jag tycker att Jurdić är en profil som...
Han finns säkert med på den berömda listan. Och skulle det ticka på in mot allsvensk start och det står en klubblös Nikola Jurdić där, så vet man i alla fall vad man får i Malmö.
Det kommer också uppgifter om att Hammarby återigen vill förlänga med den unge talangen Aymar Kjær, som har ett kontrakt som sträcks över 2022, två år till alltså. Men nu vill man ha till 2024, vad jag förstår det som.
Mm. Ska prislapp pressas upp?
Ja.
Sen är han ju just nu skadad. Jag vet inte om det är ett tecken på att han är skadad över en längre tid, hur det blir med hans benhinnor. Jag hoppas inte att det är av den anledningen. Men man vet, det är flera klubbar som har följt honom. Det är en hel rad av klubbar som har visat intresse. Och Blas Hussein, hans agent, går ut och pratar om att ja, han hade ju kunnat sticka i vinter om det var så att han hade velat det. Men medvetet både från Hammarbys sida och hans, så vill han vara kvar. Och han har ju verkligen visat med de allsvenska matcherna han fick göra att han är en stor talang att lita på, och Hammarbys nästa stora export. Så jag ser inga konstigheter i att verkligen visa det för honom och sen kunna pumpa upp en prislapp.
Tar oss vidare till Östersund som släpper Pontus Kindberg, son alltså, Danne till Daniel, 18 år, landar i Värnamo. Och det är väl inga konstigheter i det. Vi såg att det kom bilder där nerifrån till Birro från just Kindberg på Daniel och Jonas Tern.
Det är väl rimlig nivå. Superettan, nykomlingen Värnamo för Pontus Kindberg.
För att skära i kostnader så gör Örebro eller Östersund allt just nu för att man säger upp alla säljare och lägger ut ansvaret på ett externt säljbolag. Den här gången råkar det vara en styrelseledamots bolag. Jag tycker inte att det här är så konstigt, så man behöver inte bli alltför upprörd. Men det är trist såklart för de enskilda säljarna som får sparken.
Absolut, men de pumpade ju upp organisationen och var riktigt många i personalen där under Europa-äventyret, och det biter ju tillbaka nu med transferförbud och allt som har hänt. Så nu är det fram med kniven och bara skära bort allt som går och ha kärnverksamheten kvar till slutet. Och jag tycker att såna här delar, det sägs från spelarhåll, nej, det påverkar inte truppen, vi gör det på vår plan och liknande. Men till slut när det har naggat så mycket med den där kniven, så kommer man känna det där även i spelartruppen. Jag tror inte de orkar i år alltså. Jag måste säga det. Jag tror året i år är när alla andra utom just Östersunds supportrarna kommer att skrika det var precis det här vi ville någonstans.
I Mjällby så händer det ju alltid grejer. Det har vi lärt oss sen Agardius Gate. Nu snackar det om att man vill ta tvisten vidare. Och vad jag har hört där så handlar det inte om att liksom få några prejudikat eller att det ska bli rättsligt på något sätt, utan man vill liksom diskutera med Norrköping vad som hände, vad de visste och liknande. Och att nu ligger det på klubbchef Fredrik Danielssons bord. Får vi se om det känns som en rimlig nivå att bara reda ut saker och ting så att de kan gå
det,
vidare.
Det är en diskussion någonstans där frågan är, hur lurade ni oss? Förstår du? Du vet så här,
ja, jag tror inte de gjorde någonting. Det var väl Agardius snarare.
Ja, ja, det är Agardius agent och Norrköping och ett annat typ av bud och sånt. Men de känner ju sig lurade. Och vem, är det något man vet? Det vet man ju själv. Man vill inte bli lurad.
Nej.
Det är, det ogillar man ju skarpt.
Norrköping kanske hade koll på, tror jag. Men det är väl det de vill reda ut. Samtidigt så är det man ska vara otroligt glad för i Mjällby, det är ju att Ado har skrivit på. Det är väl
absolut
det som är...
Finns det någon känsla av att rikta om fokuset, ja, oavsett om när man nu känner sig lurad eller att det tycker att man tycker att det har blivit fel eller liknande. Men ja.
Man slog i alla fall Malmö och det såg stabilt och bra ut enligt då Josip Ladan och Douglas Nordenbelt som satt och kollade på den här. Och,
men var det inte Ola Toivonen som sa så här, orkar du inte de här matcherna? Alltså att det kom ut någon så här artikel efter att så här, man orkar inte gå på 100% här.
Nej, men så kan det ju absolut vara, och Malmö slår ju såklart Mjällby väldigt, i väldigt många matcher om de skulle mötas bara varandra. Men det säger ändå någonting, tycker jag, om att det kanske inte blir så stor skillnad på Mjällby i år mot förra året, utan att Järdler kommer, som vi vet, han gjorde ju mycket av det jobbet förra året. Sen gick väl kanske Lans in och körde matcher väldigt mycket. Det kanske inte blir så stor skillnad.
Nej, men sen man kommer ju från en 0-2 mot Värnamo. 2-1 mot Österlen. Ja. Alltså, vad vill man dra för växlar? Man kan dra hur stora växlar som helst av en 2-0-vinst mot Malmö. Men matchen innan torskar man mot Superettan nykomlingen. Det händer alltid mycket saker på en försäsong.
Men jag tror att det är helgens matcher, så i alla fall lite mer om det tidigare. För det känns som att fler lag försökte spela in en startelva inför kuppen. Och att man... jag vill ändå lyfta Mjällby där. Vi tar oss vidare till Sirius, där man har gett beskedet att man nobbar den holländske försvararen Mauro Savastano, som varit och provspelat vid två tillfällen. 23-åringen som fostras i Ajax akademin. Där säger man att man har platsen på vänsterbacken är ju Axel Björnström såklart, och går han sönder så kommer man jobba mer med att flytta över spelare till vänsterbacken. Annars är han given där. Man har också haft den isländska backen Runar Sigurdsson i 21 år på ett längre provspel. Men det verkar inte som att det blir något med honom heller.
Nej, de tycker att de är väl för långt efter för att konkurrera och konkurrensutsätta honom tillräckligt. Så att de ser andra lösningar och har låtit sig helt enkelt ha en lite mindre trupp istället.
Intressant med Sirius är ju också, som du sa, Ekin Bulut tidigare. Det är ju en spelare som jag tror kommer göra det väldigt bra i år. Han har ju stängt in mål nu på försången. Och han är så här, kanske en som Norlin förra året med fantasy. Någon man ska plocka in tidigt för att han är billig. Men det som förvånar mig lite, jag snackade lite med Lukas Jonsson på Instagram, för att han svarade på den här topplistan som vi la upp, Playmaker AS topp 10 bästa spelare, där han kom trea. Sen sa ju Ola Lidmark Eriksson att han kanske hamnade uppe för att passningsspel är ganska högt värderat, men det är ju inte bara det såklart.
Nej.
Man har ju Lukas Jonssons liksom förra säsong mycket i huvudet på grund av en del tavlor som han gjorde, det vet han ju om själv såklart. Men att han är en bra målvakt. Men han har inte varit med i truppen alls i de tre första träningsmatcherna.
Nej. Sirius tror på andra.
Ja, så där finns det en bra målvakt att hämta om...
Men intåget med Mito Nilsson så är han ju inte i närheten av detta, tycker jag.
Ja, får vi se hur bra Mito Nilsson är.
Han är ju i alla fall den naturliga ettan.
Ja,
så att,
uppenbarligen. Jag vill ändå dra en lans för Lukas. Jag gillar honom. I Elfsborg så lämnar en målvakt som kanske är mer en doldis i och med att man har haft Mattias Düngelång och Tim Rönning. David Olsson gjort sitt, lämnar för Lindom i Division 1.
Ja.
Och det är väl inte mycket mer att säga om det egentligen, med tanke på att Düngeland och Rönning är väldigt, väldigt bra. Någon som snackas upp mycket i Elfsborg just nu, det är ju Ondrejka som nu hunnit bli 18. Talang från Landskrona som ändå fick könallsvenska framträdande förra året. Definitivt inte alla från starten, inte är det i huvudet hur många det var, men den erfarenheten är ju såklart ovärderlig.
För en 18-åring är det ju det.
Och Johan Larsson tror och hoppas att han kan slå igenom. Sen får vi se. Det kommer ju definitivt inte vara så att han är på Jesper Karlsson-nivå. Det tror jag inte. Elfsborg har... Ja, men...
Men om 4 år är ju känslan att han kan det. Om man jämför åldrar i alla fall.
Ja, absolut. Elfsborg har, tycker jag, utmaningar i sin offensiv. Man kan lätt liksom... stirra sig blind på förra året där Jesper Karlsson löste många matcher. Sen var det helt okej efter han lämnade också, såklart. Men en allsen säsong där det är 30 matcher och man inte har en spelare som Jesper Karlsson, ska någon annan kliva fram och göra det lika bra över en hel säsong? Det är svårare än att göra det över 11 matcher eller vad det blev, 10 matcher kanske, där han inte var med. Ja. Jag tror att man behöver komma hitta någon mer.
Kommer ju vara en stabiliteten finns fortfarande, och att de kommer försöka vara effektiva och stå mycket rätt och tajta till och täcka hål och sådär. Sen tycker jag matchen mot AIK också, hur länge kan de behålla Okumo? Alltså han är ju så jäkla bra, och där är en lucka.
Det är det sannoliken. Det finns det även, tycker jag, nu när man har släppt Gustav Henriksson till Österrike.
Gick in och spelade direkt, såg jag i Wolfsberger.
Vad sa du?
Han gick in och spelade direkt i Wolfsberger.
Ja, och Kom och Väsenen är bra ihop, men om blir någon skadad, ja, då här senast så fick Christopher McVey, som jag tror är ytterback annars, vikariera. Det är lite för lite, tycker jag. Så att en mittback in och någonting mer då framåt. Sen så satsar man ju ungt. Man bygger långsiktigt. Man bygger en ekonomi med att få in så här många bra talanger i, ja men, Ondrejka som vi har snackat om, sen Ahmed Kassem sen tidigare. Jeppe Ockels från Danmark som kom förra året, han har ju kontrakt till 2024 och han är bara 21 år, man får inte glömma bort det. Sen har vi en Marockien Dione som vi snackat mycket om också.
Humörspelare.
Ja. Men
sen har vi Jack Cooper Love. Ja. Men man får chansen, så kommer jag nämna det.
Bara 19 år. Men det viktigaste kanske för Elfsborg, det är ju att förlänga med Simon Olsson, för hans kontrakt går ut efter den här säsongen, och ska man tjäna några former av pengar på honom också, så förläng med någon form av option att man släpper honom om det kommer ett bud.
Ja.
Sen är Rasmus Alm bra, det tycker jag, men han är inte så avgörande som Jesper Karlsson var. Det blir riktigt svårt att ersätta.
Det var ju knappt någon, i och med att han var högt uppe på MVP-känslan.
Ja. Sen har man glömt bort lite Alexander Bernhardsson som kom från Örgryte och Superettan med en bra säsong. Han har kontrakt till 2024, är bara 22 år. Vad kan han ställa till med om han får vara skadefri ett år i Allsvenskan? Det vet vi inte riktigt heller.
Nej.
Men vi kan väl säga en sak. Han är väl scoutad.
Det är han sannoliken.
Häcken tar vi oss vidare till. Där så har det ju blivit officiellt nu att Viktor Lundberg har lämnat. Klar för Helsingborg.
Signar som bossman, så han hade ju inget kontrakt när han, efter han lämnade Häcken.
Ja.
Och landar i Superettan och ett jagande Helsingborg som ska upp igen. Tycker jag är ett rimligt steg.
Man har ju också intresse på Alexander Falsetas. Det var snack om Halmstad. Nu blev det ju Alamari som ni vet. Och det fanns ingen, för det fanns ingen ambition att släppa Falsetas, sa den nu nya sportchefen Martin Eriksson till GP. Och det är väl bra. Det är en stabil mittfältare som man vet vad man får. Mm. Och behöver man stänga en match, då kan man slänga in Falsetas. Kommer han gnugga satan där inne på innermittfältet?
Absolut. Och vill man redan från start stänga en match, så sätter man han som startspelare.
Ja. Och där ska jag bara snabbt kolla om det har kommit några breaking news. Men det har inte vad jag kan se. Det är alltid så här på måndagar, alltid spännande att följa.
Det är lugnt bara, och sen bara smäller det på eftermiddagarna.
Precis, men det är då vi har Patreon. Så ni som vill ha mer silly season, gå in och bli Patreons. Ni vet hur ni ska göra. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen. Annars är det patreon.com/studioallsvenskan. Det finns länkar i sociala medier också.
Så är det.
Annars så tackar vi
imorgon.
Annars så tackar vi för idag. På onsdag så kommer Jon Persson i podden. På fredag blir det ett kärt återseende i Radiosportens Rickard Henriksson.
Ja, alltså i Birros frånvaro så tycker jag ändå att jag har jobbat på fint med en framtida gästlista. Där Rickard Henriksson kommer och ska vi titta lite längre fram. Ja, men då kommer U21s nya tränare och superagenter och Discovery-experter. Så att det ser bra ut framåt.
Senast han var här var en 2017.
Mm.
Det var
november, han var en tidigast.
Ja. 2017.
Det har hänt mycket i framförallt för oss i podden. Han är ju kvar på Radiosporten och får vara med på de absolut största matcherna hela tiden. Men för oss har det hänt mycket, så det är kul att ha han tillbaka.
Bra expert på Allsvenskan också. Så vi återkommer helt enkelt senare i veckan med tunga gäster. Till dess så finns vi på Patreon. In och följ oss där, så missar ni absolut ingenting. Vi säger tack och hej.
Ciao ciao.